dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Podplay.
Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, idag har jag som vanligt en gäst och gästen heter Kalle. Han kommer alldeles strax berätta om ett väldigt intressant case som han var med om, nämligen det som faktiskt väldigt få poliser är med om, att använda sitt tjänstevapen i ett skarpt läge. Hur kan man se det här i förhållande till den träning han har fått? Går det att jämföra situationer i träningslägen eller är det någonting helt annat? Ja, du kommer alldeles strax få höra Kalle berätta om det. Jag vill buga och bocka och tacka mina patrons. Stort tack för att ni har valt att bli patron. Jag uppskattar verkligen att ni vill vara med och stötta podden. Det är jag mycket, mycket glad för. Det kommer att följa lite bonusmaterial efter även det här avsnittet. Vill du också stötta Snutsnack och bli patron så gör du det ganska enkelt genom att gå in på patreon.com/snutsnack. Annars finns vi också såklart på Instagram och på Facebook. Jag vill också tacka er som skickar tips gällande gäster och som också skriver in och ställer frågor. Jag kommer ha ett avsnitt där jag svarar på många av era frågor och det kommer troligtvis i nästa vecka. Nu hoppas jag att ni tar extra försiktigt där ute. Det är ju nya regler satta kring den här pandemin och jag hoppas att vi kan reda ut det här. Det här året 2020 har ju inte varit någonting man har blivit glad över. Det är inte direkt som man gjort flickflack direkt i vardagsrummet hemma av glädje. Men det går över. Inget vara för evigt, inte ens en pandemi. Var försiktiga. Hoppas ni får en väldigt trevlig lyssning.
13:10
Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det.
Slut. Bra, klart, slut.
Då rullar det. Yes. Och då säger jag varmt välkommen till Snutsnack, Kalle.
Hejsan.
Hur står det till?
Jo, tack. Det är bra. Jobbar i helgen och får äran att prata här med dig.
Ja, du har gjort 2 nätter på raken, vet jag.
Ja, precis. Och nu är söndag natt, så den sista natten nu på den här snurran.
Ja, det blir en natt till alltså. Så ni gör 3 nätter.
Jajamensan. Sen så blir det ledigt några dagar.
Och vilken stad huserar du i?
Jag jobbar i Varberg på västkusten, ja, i Sverige.
Mm. Hur har de här 3 nätterna varit då? Om du bara kan liksom ge lyssnarna en liten bild av. Nu är vi ju i november i en pandemi här och det har inte slagit in det här med att man inte får dricka efter 22, så att hur ser det ut innan precis här?
Ja, men precis, det är ju sista helgen innan den nya bestämmelsen gäller och det märktes ju redan nu i helgen att det var mindre folk ute och inte alls samma folk. Jag har nog börjat tänka till lite, tror jag. Så att tyvärr så vi pratar med en del krögare och de ser ju väldigt oroväckande på utvecklingen som går gentemot deras bransch. Så att vi får se lite hur saker och ting sker.
Mm. Nej, det är klart alltså, det är ju väldigt, väldigt tufft för krögarna och det är nog många som kanske kommer duka under om de inte får hjälp från myndigheterna såklart. Alltså, det är tuffa tider för många.
Mm, så vi får ju se lite. Vi har ju våra fasta. Vi har ju egentligen resursat vårat jobb ut efter kroglivet. Och det är klart att det blir en omställning även för oss. Hur man ska göra långa nätter när det inte är en käft ute.
Det kommer ju bli helt, alltså det kommer ju bli ett helt nytt yrke för poliserna runt om i Sverige liksom när krogarna slutar servera alkohol vid 22. Alltså det kommer ju vara syner som man inte kommer känna igen som polis.
Ja, precis. Det blir lite omställning. Jag tror, min personliga tanke där, och jag tror att det kommer vara så att folk kommer gå ut och vara ute på krogen fram till 10 och sen så får de panik och så kommer de leta någon efterfest. Så att själva kroglivet kommer nog flytta hem till stugorna istället, där vi kommer uppleva krogrelaterade stök i hemmamiljö istället i en större utsträckning.
Ja, just det. Ja, det låter ju inte alls omöjligt, för att jag menar, särskilt kanske i ungdomens glada dagar så är en fest det viktigaste som finns, och då måste den genomföras.
Ja, men precis. Ja, nej, det blir intressant att se. Det är ju...
Ja. Hur kommer det sig att du landade i polisyrket då, Kalle? Hur blev det så?
Ja, min historia. Jag var ju färdig polis 2009, och innan dess så jobbade jag i krogvärlden, både som ordningsvakt och även med servering inom krogen. Så att, det är väl den gamla klyschan som väldigt många har, att man vill jobba med människor och för människor. Och ända sedan jag blev polis har jag inte ångrat det en dag. Det är det absolut bästa yrket jag vet och kan tänka mig. Efter jag slutade skolan så provade jag på lite olika jobb också, men det var inte min grej att gå till ett 7-4 jobb och trycka på en knapp och sitta och titta på maskiner som gör saker, utan jag vill jobba kreativt, där jag får tänka och kunna göra skillnad helt enkelt.
Varför tycker du att det är det bästa yrket som finns?
Dels så ger det mig mänskliga möten där jag har möjlighet att kunna hjälpa till och påverka. Och framförallt så ger det mig en känsla av att jag kan göra skillnad. Jag kan få dåliga saker att bli goda. Genom att hjälpa människor och i jobbiga situationer så förhoppningsvis så får de att de tycker att de har blivit vänligt bemötta och liksom känner en god framtidstro. Mm. Det låter väldigt klyschigt, men jag tror att väldigt många har... Det är kanske svårt att beskriva just den känslan. Det är som ett kall. Det är liksom... Ja. Jag tycker det är jäkligt gött i alla fall.
Jag har fått den där frågan ganska ofta. Så här, saknar du polisyrket och sådär? Det kanske kan låta lite förmätet på något sätt, men jag kan faktiskt sakna att hjälpa människor. Det ger en någonting att känna att man har hjälpt till verkligen genuint. Och det är en behaglig känsla faktiskt.
Ja, det kan vara svårt att sätta ord på det, för att det är precis som du säger, en känsla. Och det, när man väl får känslan så är det riktigt skönt. Man känner att man har gjort en god gärning, tycker jag.
Men jag tänker i dessa tider då, det är ju, man läser ju mycket, det är skottlossningar och folk kastar in handgranater i portuppgångar och sånt där. Hur ser det ut hos er nere i Varberg med sånt?
Ja, den problematiken finns inte här nere på samma sätt. Vi har inte gängkriminalitet på det sättet. Självklart så sker det allvarliga våldsbrott här nere också. Vi är inte förskonade för det. Och narkotikan flödar ju precis som överallt i Sverige väldigt mycket. Det har vi sett en uppgång på väldigt mycket. Så att vi har samma problematik, fast inte lika grovt organiserad, skulle jag vilja säga, här nere.
Just det. Och sen blir det väl så att ni har väl också ett ganska stort inflöde av människor kring sommaren. Varberg är ju en väldigt attraktiv sommarstad.
Ja, och det är som du säger, en sommarstad. Och det har ju blivit lite nu i år. Har ju blivit ett mellanår på något sätt, där man inte riktigt har riktigt kunnat veta och liksom hur ska sommaren bli. Nu var det fint väder och jag jobbade i stort sett hela sommaren, och tyvärr så såg man ju det att trots att det finns restriktioner och råd hur man ska uppträda, så fort solen kom fram och utsvergarna öppnade så var det som att folk negligerade det och körde på som vanligt, tyvärr. Och likadant på stränderna. Folk ligger som packade sillar. Så att, ja, jag tror att alla gemene man måste ta ett större ansvar för att kunna komma vidare.
Ja, det tror jag väl nästan att vi börjar inse nu. Alltså, nu när man märker att det kommer någon form av, jag vet inte, man läser om andra vågor eller vad man ska kalla det, sånt där, att vi måste tänka till allihopa, för det är ju maken till någonting trött, mer tragiskt och tråkigt än en pandemi har man ju knappast varit med om, alltså rent så här allmänmänskligt.
Nej, det är, alltså det är väldigt tufft. Jag tror att det kommer ge svallvågor ganska lång tid framöver, inte bara själva de recessionerna utan måendet överlag hos människor. Jag är min gyllene medelålder, om man säger så. Jag är 40 plus ungefär. Men jag har ju grannar som är dubbelt så gamla, och de kan ju inte ha samma förhållningssätt av att man ser att ja, men det går över snart och så går vi tillbaka till det vanliga livet, utan de ser ju med en helt annan syn på det, att de vet ju inte ens om de kunde ha något liv att gå tillbaka till sen, för att de är ju inne på sin slutet på deras fantastiska liv, och de kanske har svårt att se framtidstron på samma sätt som yngre människor har.
Ja, precis. Sant. Du, Kalle, jag hittade ju dig faktiskt. Mina gäster kommer ju in från olika håll. Jag får tips och sådär. Men jag hittade dig på Instagram.
Mm. Det stämmer.
Där du stack ut med ditt skägg. Och jag trodde att det var typ en bandmedlem i CC Top. Men det var det inte.
Nej.
Men du finns på Instagram också, där man kan följa lite ditt polisiära liksom verksamhet, kan man säga.
Ja, precis. Jag har ju tagit det aktiva beslutet själv. Jag har ju öppen profil och liksom jag är väldigt öppen med vad jag gör och försöker ge en inblick i både det polisiära men även privat och vad jag håller på med, lite så där. För jag tycker det är viktigt att just öppenheten, att folk är intresserade och har frågor och så, då jag har inga problem med att visa vad vi gör när vi kan visa det och svara på frågor när folk undrar. Och framförallt hjälper till. Jag brukar vara med. Jag har varit med på olika polisiära konton och haft sådana här takeovers där folk har fått ställa frågor. Och jag tycker det är intressant att kunna hjälpa folk som har frågor gällande polisyrket och vägen dit och vad man ska tänka på och så. Det tycker jag är kul. Så att det är mycket därför jag har öppen profil också, så till skillnad från, det finns ju många som inte har det, men jag har gjort det valet i alla fall.
Och vill man följa dig, vad heter ditt konto då?
Kalle med C _ Svane, SVANE heter jag. Det är mitt vanliga namn, så att det är inga konstigheter där.
Har du fått något negativt? Jag tänker mig, du berättar här nu att du är öppen och du visar folk lite kring arbetet, det du får visa, och det är också lite kring, har du fått något negativt kring att ha ett öppet Instagram-konto och förmedla det ni gör på jobbet och sådär?
Tänker du utifrån sett eller inom?
Nej, jag tänkte mer utifrån sett, om vi börjar med det, alltså om jag tänker på meddelanden och kritik och sådär. Har du fått något sånt?
Nej, faktiskt inte jättemycket. Det har varit några konto som har skrivit en del, men det ser man ganska snabbt att det här är för det första inget seriöst konto, och sen så är det ett konto som kanske drivs utan någon person som kanske har ganska mycket med polisen att göra generellt, så att de egentligen bara vill spyga alla. Så att någon gång så har jag svarat på ett väldigt korrekt och ärligt sätt, och sen så har det inte blivit något mer utav det. Jag har inte upplevt några hot eller något annat sånt som är kopplat till mitt engagemang där på sociala medier. Så att det har varit väldigt lugnt så sätt.
Nej, men det är intressant, för att det finns ju ett antal så kallade poliskonton, och en del är som du, helt liksom har ett öppet konto och så vidare, och man vet vem personen bakom kontot är och så där. Sen finns det några där man inte vet riktigt vilka det är som döljer sig bakom kontot, men man redovisar ändå lite grann vad man gör på jobbet och sådär.
Så ja, precis. Nej, så att jag känner det att jag är jag och det står jag för. Och sen så vill man följa så gör man det, och vill man inte så finns det tusentals andra konton att följa i så fall. Så att det är mitt förhållningssätt till det. Så att det är högt och lågt, mycket polis och mycket hockey och mycket grill på mitt konto.
Okej, låter som en spännande kombination. Ja, du, efter du slutade på polisskolan, vad har du gjort då? Det är ändå några år sedan när så har man, jag kan tänka mig att du har gjort lite olika saker. Eller? Ja. Eller hur ligger det till?
Jo, men precis när jag slutade så gick jag in på en lokal spangrupp direkt. Det var gatulagningsgrupp kan man säga på lokalt stadie med narkotikaspaning framförallt. Där var jag 5 år. Efter det så hade vi en händelse här i stan med en tjänsteskjutning där jag var tvungen att agera. Vilket gjorde att jag självmant gick in på krim efter det. Mm. För att liksom det blev utredningar och hela den biten, så att jag ville få allting färdigt innan jag kunde känna mig redo för att gå ut igen.
Mm, jag förstår.
Och efter det så har jag varit, min grundtjänst efter det har varit ingripande verksamheten. Men jag har ju hållit på mycket med utbildningar där jag har utbildat inom PNF:en som är polisens nationella förarutbildning. Så okay. Att jag har utbildat både nya polisassistenter, aspiranter, jag har utbildat blivande instruktörer. Så att det har varit både på lokalt, regionalt och nationellt plan.
Okay.
Med bilkörningen framförallt då. Så att det är där jag är nu. Jag är ingripande polis och så har jag SPT som är polisens benämning för att man jobbar mot folkmassa i grupp. Kan man säga. Ja.
Intressant. Nu skulle jag vilja backa bandet lite grann, för nu hörde jag en grej här som väckte mitt intresse lite grann. Det var att du var involverad i en tjänsteskjutning, men jag tänkte innan jag får ställa den frågan då. Man går ju på skolan och man övar ju då våldsanvändning, därför att givetvis så händer det att folk inte vill följa med och så vidare, och då lär man sig att man ska leda folk eller ta grepp och sånt där, och sen har man batong och så har man OC-spray, men så har man ju då också tjänstevapnet.
Ja, precis.
Hur var den utbildningen tycker du? Jag tänkte om man kunde fråga hur den var sen i relation till när det händer i verkligheten. Ja, hur mycket hade du någon kännedom om vapen innan du började jobba inom polisen? Hade du gjort lumpen eller hur såg det ut?
Nej, alltså jag hade gjort en GFU, har jag för mig rätt, en totalförsvarsutbildning, för att jag har ett motorcykelintresse också, är med i FMCK som är frivilliga motorcykelkåren, där vi gjorde en sån totalförsvarsutbildning, grundutbildning, just för att bli MC-ordinanser. Jag har väldigt litet vapenintresse överlag. Jag tycker inte det är speciellt. Ja, det finns andra saker som triggar igång mig mer än vapen. Mm. Så att när vi kom till utbildningen, grundutbildningen på POS när jag gick i Växjö, så hade vi en ganska gedigen utbildning där man började med liksom arbeta in ett ryggradsbeteende, hur du ska använda vapnet och, så att det ska sitta av sig själv.
Man nöter och nöter helt enkelt.
Ja, precis. Det intressanta är ju att efter jag gick färdigt utbildningen så insåg jag att jag har ju tränat in ett ryggradsbeteende med fel hand. Jag är dubbelhänt och skjuter bättre med vänstern än vad jag skjuter med högern. Men i och med att jag har tränat in ryggradsbeteendet på högerhanden så jag är högerskytt som det är nu.
Okej.
Men jag skjuter lika bra om inte bättre med vänstern, så att det är lite intressant också.
Du skulle kunna gå som en gammal sheriff då, men kanske på varje sida då.
Ja, precis. Lite Lucky Luke där.
Ja, precis. Okej, okay, men hur mycket går man igenom? Alltså, jag har ju i stort sett glömt bort min vapenutbildning. Men hur mycket går man igenom den mentala biten och sådär? För att det krävs ju ändå.
Vad jag minns så är det ju inte jättemycket mentalt, utan det är mer mekanisk utbildning på skolan. Och sen så när man kommer ut på myndigheten så har man ju så här taktiska utbildningsdagar med vapen och kanske lite mer det mentala förhållningssättet på kort och lång sikt där, hur man ska tänka. Men det är väldigt svårt att sätta sig in och tänka sig en situation, för det är så mycket andra faktorer som påverkar. Så här i efterhand så har jag blivit medveten om det, just med stressorer och hur du reagerar i en stressad situation som är jättesvårt att framkalla i en övningssituation.
Just det.
Så att där är väl den stora skillnaden, att du kan träna upp det mekaniska i handhavandet utav vapen, och du kan föreställa dig en situation när någon i övningsmiljö skriker eller gapar eller för att försöka skapa lite stress. Men det är väldigt svårt att skapa realistiskt, väldigt stressad situation. För att övningsmässigt så är det väldigt svårt att göra det.
Just det, för att få det här så att säga autentiska också adrenalinpåslaget kanske.
Precis.
Med lite... lite konseende och sådär, att man konar eller tappar lite intryck, olika sinnen.
Precis, och det är ju det som är så jäkla intressant, att det finns så mycket olika stressorer, och det är ju individuellt, men hur det påverkar en stressad situation där själv, med synen och hörseln och andra kroppsliga funktioner som stänger av eller förstärks. Mm.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Men tänkte du på den tanken när du var klar eller under utbildningen liksom att fasen, jag kommer kanske bli nödgad liksom att skjuta på en annan människa för att i stort sett ta livet av den personen. Det kan verkligen, det kan ju vara det yttersta att man verkligen måste, alltså man skjuter på, mot sådana områden där liksom man ska få ner personen på backen så fort som möjligt. Tänkte du sådana tankar?
Jag tror inte att jag tänkte det speciellt ofta. Tanken har säkerligen slagit när man inför varje pass går och rustar på. Tar fram sin vapen och gör det klart för bärande i tjänst. Men för väldigt många så är det så pass avlägset att det kommer inte hända mig. Så att den tanken blev ju kanske lite slentrianmässigt också. Att den tunnades ut, så att jag tror inte att man tänkte på det speciellt ofta.
Nej. Nej, men det är nog kanske inte helt ovanligt. Eftersom det inte heller är en vanlig situation. Alltså svensk polis skjuter ju faktiskt sällan.
Ja.
Om man ser till statistiken.
Ja, men precis. Så att alltså det är ett redskap vi har, men det är ett redskap som används väldigt sällan. Och många använder det bara under kompetensprovet eller när man har träningsskytte. Och inte den faktiska tjänsten. Så att, tyvärr är det nog att många tänker att ja, det är ett hjälpmedel jag har med mig när jag ute och jobbar, men jag kommer inte använda det.
Just det. Men har du lust att berätta vad som hände vid det här tillfället när du var tvingad att använda ditt vapen?
Ja, men absolut. Det hela var 2015. Nere i Varberg, där det varit jag tror det var 26 juni eller 27 juni, så att det var mitt i sommaren, fullt med folk ute. Bakgrunden till det var att vi hade en person som han var väldigt känd av oss sen tidigare, och han hade varit omhändertagen för berusning under kvällen. Hade varit sina timmar hos oss och skulle släppas ut. Och redan när han släpptes ut så ställde han frågan till stationsbefälet att vad skulle han göra för att vi ska skjuta honom. Och så gjorde ett utfall för att visa att är det så här jag ska göra. Så att vi hade visste om att han var utsläppt, att han var väldigt labil, den personen.
Okej.
Några timmar senare då så får vi ett larm till en pizzeria nere i stan. Att det går en kille där och hugger saker och ting. Han hugger någon sare på en cykel. Han börjar hota folk att han skulle hugga dem med någonting som vi fick till oss att det var en kniv. Och det är klart att då går ju tankarna med en gång att shit, vad är det här? Och vi vet om att den här personen har ju varit inne hos oss och uttryckt något liknande. Så att vi någonstans på den mentala förberedelsen på kort sikt så tänkte vi att det kunde mycket väl vara honom. Varberg är ju inte jättestort, så att våran framkörningstid var 1,5-2 minuter. Så att det var ju den tiden vi hade på oss att liksom tänka igenom vad kan vi mötas av.
Det är ett extremt kort tidsspann fram till platsen så att säga.
Ja, och detta var jag tror att det var ungefär vid 3-tiden på natten. Så att det var ju mörkt och det var fullt med folk i stan. Det var ju en fredagkväll tror jag det var. Så att det var, krogar hade precis stängt. Och de folk samlades på pizzerian som man brukar göra kanske. Mm. Och det var där innan var. Så att vi åker dit. Alla tillgängliga resurser, vi var två bilar, åker dit. Och vi är första bilen. Och när vi kommer dit så ser jag den personen som jag misstänkte att det kunde vara. Han stod ju där inne med något blänkande i handen.
Okay.
Inne på pizzerian. Och vi går fram mot dörren. Jag står beredd med pepparsprayen. Och då börjar han rusa mot dörren. Så att, och då är det bara några meter mellan och jag börjar backa undan. Han öppnar dörren och jag sprayar honom. Samtidigt som de andra kollegorna också sprayar honom.
Okej. Okay.
Så det är tre stycken som sprayar honom och ingenting händer. Han fortsätter och han höjer upp det här föremålet för att hugga mig. Och där är också en aspekt, just den här. Man hör folk berätta om att tidsrymden är lite tredimensionell. Och det var den verkligen för mig, för att den sekunden kändes som en evighet. När jag står och väntar på att han ska komma mot mig. Jag har inte något, jag kan inte använda tjänstevapnet. Jag har redan sprayat honom. Och jag tänker tanken att batongen med min arm blev si så lång. Och då har jag ett längre ben. Så att min tanke var att sparka honom. Men spark i bröstet för att stoppa hans anfall då.
Mm.
Och stå där och vänta på att en som springer mot dig och är på väg att hugga dig. Och göra... bara vänta in så att han kommer så pass nära så att jag kommer träffa honom med sparken. Det var som en evighet, även om det tidsmässigt kanske var en halv sekund eller någonting.
Okej.
Okay. Hur som helst, han kommer så pass nära så jag sparkar honom i bröstet så att han tappar andan samtidigt som han utdelar det här hugget mot mig.
Okej.
Okay. Som jag upplever där och då att det missar. Han åker ner till backen. Och jag tror, för man hör hur luften går ut. Det blir den här pustande störnet när jag sparkar till honom i hans bröstkorg.
Ja.
Han faller ner på backen med föremålet i handen i huggposition fortfarande. Och som i en film så åker han ner på backen. Men precis som att någon lyfter upp honom igen. Så att han åker ner, dunstar och reser sig upp igen.
Okej. Okay.
Och då tänker jag lite, vad fan hände här nu då? För vi var ju på väg att efter jag hade sparkat så skulle vi springa fram och ta honom.
Ja, jag förstår.
Så den här framryckningen blir ju direkt, nej, vi får nog backa här. Så att jag backar undan ännu mer och tänker att nu har jag gjort allting jag kan göra. Nu finns det bara en utväg kvar och det är ju tjänstevapnat. Men jag kan ju inte skjuta här för det är fullt med folk inne på pizzerian.
Ja.
Och han var ju mållåst på mig. Så att han fortsätter ju liksom mot mig och säger att han ska hugga mig och hela den biten. Så att det blir ju ganska jag mot han, om man kan säga så.
Mm.
Och då tar jag och vänder mig om, springer några meter bort samtidigt som jag drar upp tjänstevapnet och mantlar. Mm. Och ser till så att jag har en fri yta bakom. För jag kan ju inte skjuta när det är 40-50 pers på en pizzeria bakom.
Nej, det går inte. Men du hade ändå det tydligt i huvudet att de kan inte skjuta folk bakom. Liksom. Den tanken fanns hela tiden.
Ja, det fanns den.
Mm.
Och han springer ju efter mig. Det visar sig senare att det är en sax. Men när han håller den ihop och håller i handen så ser den ut som en stor kökskniv. Så att under hela förloppet så är det mitt förhållningssätt att det är en stor kökskniv han försöker hugga mig med.
Men en sax i halsen eller en kniv i halsen, det är kanske inte någon större skillnad om det kommer med kraft.
Nej, och det kan vi ju ta lite senare för det gjorde ju tingsrätten sin bedömning i själva det brottsliga i det hela, att det var inte gjort någon konsekvensanalys på vilken skada jag skulle kunna ha fått med en kniv eller sax i halsen. Där kan man ju tänka lite, kanske lite fritt också, vad det skulle kunna hända. Men det är en annan historia. hur som helst. Absolut. Jag tog ut avstånd och såg till så att det var en tom butikslokal jämte pizzerian. Och då drog vi oss neråt så att han stod ju med ryggen mot den tomma lokalen. Så att jag hade ju fritt bakom. Och då sa jag till honom att ge upp, typ jag kommer skjuta dig annars. Ja. Och han menar ju på, han ville ju att vi skulle skjuta honom. Han var ju suicide by cop. Och det hade han uttalat tidigare också.
Ja, oerhört konstig situation när du också har den här kunskapen om att han faktiskt också vill bli skjuten.
Ja, det har varit flera tillfällen innan. Han har ju dratt soft airguns mot polis och gjort massa olika sådana försök. Och nu står han ju då med i min värld ett skarpt vapen, ett livsfarligt vapen. Så att det var ingenting att tveka på för mig där. Men då har jag i alla fall fritt skottrum bakåt. Och det blir att jag avlossar första skottet. Jag siktar mot benen. Och jag säger det till honom att jag kommer inte skjuta för att döda dig. Men ge upp nu, för jag vill inte skjuta dig. Och han menar ju på att jag ska skjuta han i huvudet och skjuta han i magen. Och han höjer ju upp föremålet och börjar gå mot mig igen. Samtidigt som jag avlossar första skottet. Och där är också en tanke. Man har sett på filmer att det blir folk rycker till och fladdrar till och att det sprutar blod. Och det händer inte någonting. Jag tänkte, vad har hänt här? Jag har skjutit, jag har siktat allt vad jag kan mot benen och det händer inte någonting. Han fortsätter gå mot mig. Det blir att jag avlossar ett skott till mot samma målyta, för jag upplever ändå att jag har det avståndet av att jag vill sikta mot benen för att jag vill inte döda honom. Jag vill bara få det här att sluta. Och han fortsätter att gå mot mig i snabbare takt och då skjuter jag ett tredje skott mot benen och det händer inte någonting. Jag får inte någon reaktion överhuvudtaget. Han går emot mig och jag backar, så att jag skjuter skotten när jag backar. Och efter tredje skottet så märker jag en liten sinnesförändring hos honom. Han tappar lite den här geisten, om man kan säga det, den auran han haft innan. Så jag märker att det är någonting som händer och jag kollar ner mot benen då, och då det är först då jag ser att det börjar bli lite rött vid ena benen.
Vad hade han för, då hade han någon typ av jeans eller vad hade han för klädsel?
Ja, precis, han hade jeans på sig. Ja, långbyxor hade han. Så att det syntes att det var något som var rött, så jag tänkte att någonting har ju träffat eller någonting har hänt där. Så att, och samtidigt som han är inte lika på, om man säger så. Så känner jag mig lite mer trygg. Jag tar ut lite mer avstånd. Jag fortsätter kommendera honom och säga att han ska ge upp. Och jag kommer inte skjuta honom. Jag vill inte döda honom. Och han fortsätter ju köra sitt race. Att jag ska skjuta honom i huvudet och skjuta i magen och ta livet av honom. Men hans intention sjunker ju. Och jag märker att han blir mer och mer svag i sitt utåtagerande. Och då känner jag ju, det är då först då jag känner mig att jag har full kontroll på den här situationen.
Just det.
Och där fortsätter vi att kommendera. Det känns ju också även där som en evighet, även om det förmodligen inte är det. Och till slut så får vi honom till att släppa saxen, kniven. Och då kommer kollegorna. Det har ju samlats mer och mer kollegor nu då, så att de övermannar ju honom och griper honom där på plats då.
Just det. Och hur är han träffad?
Jag sköt tre skott. Jag träffade tre skott, varav två stycken på ena benet ovanför knäskålan. Det tredje skottet träffade i vaden på det andra benet.
Okay.
Och det var ju inga kritiska skador, det var köttskador. Så att när han gick in på häktningsförhandlingen så gick han in på egna ben sen, 4 dagar sen efter.
Oj, okej. Okay. Ja, men det var väl då uppnått syfte. Du var ju tydlig med att du inte ville att han skulle skadas allvarligt utan att du ville få slut på det, så att säga. Men vad händer då efter en sån här situation? Du har precis skjutit den här angriparen. Dina kollegor har kommit fram, griper honom. Vad händer med dig för det första?
Det som hände med mig är att jag blev fråntagen vapnet för att det ska in på teknisk analys. Jag blev tagen ur tjänst. Det skrivs ju per automatik en tjänstefelsanmälan för att jag skjutit i tjänsten. Så att det ska utredas. Det är ju typ Lex Maria fast för polisen då.
Just det.
Det kom ner personalstöd och samtals... folk som avlastningssamtal kan man säga under natten där. Sen så startas det ju inom myndigheten en liten, de har ju en checklista vad de ska göra och inte ska göra. Där olika chefer i olika led hade på checklistan att ringa och fråga hur det var. Och alltså det som upplevdes där var ju bara det att de gjorde det på grund av att det var en checklista.
Så. Shit. Okej, okay, så att nu uppfattade jag som att det inte var genuint utan bara för att bocka av. Men jag vet inte om jag uppfattade fel då.
Nej, det var väl min uppfattning också.
Okej.
Så, och det är klart att det är väl någonting som säkerligen myndigheten har blivit bättre på med tiden också. Men där och då och erfarenheterna från det tillfället var att det var en checklista man skulle kryssa av. Att man ska ringa och fråga hur det är och sen så är det bra.
Mm. Just det.
Sen så blev det ju en... Jag skulle jobba 3-4 pass till innan jag gick på semester. Och jag jobbade de passen. Och det var faktiskt på första passet efter så satt vi på utsättning. Och så satt jag på utsättningen och så kände jag att shit, jag har ju ett hål här på byxorna. Det brukar jag inte ha. Uniformen ska vara hel och ren. Och det är inte likt mig att ha ett hål. Så jag kände det och var precis vid knät. Och det visade sig sen att det hålet där var ju att han hade huggit mig då när jag sparkade honom. Så då hade han ju träffat med saxen 2 centimeter från min knäskål och gjort ett hål i byxorna istället. Byxorna togs in då för att styrka att han hade huggt där. Och det var ju fiber från mina byxor på hans sax då. Så att det gick och matcha där.
Så att, ja, det gjorde det. Ja. Så det var verkligen så.
Så det var väl lite tur i oturen där att han missade och jag träffade rätt.
Ja, men hur kände du? Jag tänker bara så här på att gå hem på kvällen och sådär. Ja, nej, men nu har jag varit och jobbat och så släcker vi lampan och så godnatt och läser en bok. Eller hur gjorde du?
Nej, det är ju mycket tankar som går i huvudet där. Och det är klart att man, just där och då kanske man har lite svårt att sålla det. Jag upplevde ju, och feedbacken jag fick var ju att det var korrekt agerande. Jag vet ju om att jag inte hade gjort något fel. Men det är ju också tanken där att man blir ju bedömd i allt man gör. Så att någon form av liksom oroskänsla fanns ju inombords också. Att det är det här som vi är satta till att göra. Men när vi väl gör det så känns det onormalt. Och det är ju en ganska normal känsla, misstänker jag, hos de flesta.
Men känner du dig nästan misstänkt fast du inte var det, så att säga?
Ja. Eller? Det blir ju en utredning på särskilda utredningar. Jag gick upp självmant på krim för att jag ville att under den tiden som själva utredningen gentemot om jag hade gjort ett tjänstefel eller inte skulle pågå, så ville jag liksom kunna sitta på krim och inte vara ute bland folk där jag skulle bli ifrågasatt. Ja. Och den här utredningen, när det hade gått 9 månader så, och jag inte hade fått några svar, jag sökte svar men jag fick inga svar, så letade jag upp gamla tidningsartiklar där jag fick tag på chefsåklagaren som hade själva utredningen från första början. Så jag ringde upp henne och frågade liksom att nu har det gått 9 månader här, det känns som en väldigt lång tid, jag har inte fått några svar. Och då menar hon på, oj, herregud, den utredningen la jag ner för ett halvår sedan.
Wow.
Och ungefär den tidpunkten så ringde jag till utredarna på särskilda utredningar. Och de menar ju på det att du ska ju inte ens veta om att det är en utredning gentemot dig. Så sa jag, ja men jag kanske inte heter Einstein i efternamn, men jag läser i tidningen att chefsåklagaren säger att det pågår en utredning om tjänstefel gentemot han som sköt. Och det var ju jag som sköt. Och då menar de på att ja, men du är inte delgiven misstanke, så att vi kommer inte säga någonting till dig. Det var det svaret jag fick. Så att det var därför jag ringde till chefsåklagaren direkt, för att liksom försöka gå till grunden och få något svar. Så att det var lite en liten besvikelse av att det hade gått ett halvår extra utan min tid som jag hade kunnat jobba ute. Där jag själv har valt att jobba inne för att jag väntade på svar.
Ja, så slarvigt.
Ja, det upplevde jag med också då.
Men hur hördes du rent lagtekniskt där? För det kan ju inte vara någon form av, i början, någon form av 24-8 förhör liksom. Eftersom du är ju inte gripen och du är inte misstänkt för... Du kan ju inte höra som misstänkt.
Nej, jag hördes...
upplysningsvis,
eller? Jag kallade det som så. Alternativt att jag skulle skriva... ett PM. Nej, så här var det. Han var ju misstänkt för försök till mord alternativt grov misshandel. Så att jag hörde som målsägare där. Men min granne här faktiskt hemma är en av de bästa advokaterna i stan. Så att jag redan tidigt skede, jag visste ju om att det här skulle bli liksom en cirkus utav det här. Så att jag tog in henne som målsägarbiträde redan från början. Så att hon var ju med på fören där, och det var ju uppenbart att mitt målsägarförhör skulle de koppla in som ett motsvarande misstankeförhör. För det är ju samma händelse fast två olika sidor hur man ser på det.
Ja, jag tänkte, förlåt, ska jag säga, be om ursäkt till lyssnarna lite grann om man inte kanske är helt insatt kring rättegångsbalkens regler. Men alltså ett förhör enligt 24-8 enligt rättegångsbalken är ju något som man förhör skyndsamt någon som har blivit gripen för brott. Liksom. Ja. Och eftersom du inte hade blivit det så måste man ju då förhöra det enligt någon annan lagteknisk paragraf. Liksom. Det var det som jag var lite nyfiken
precis
på. Men det kanske är inne och petar i detaljer här lite nu.
Ja, och det var ju han killen som hade gjort utfallet. Han var ju gripen för brott. Och då blev jag målsägare i det ärendet. Så att då hörde man mig som målsägare. Fast det är ju samma händelse fast ur två olika synvinklar.
Just det, precis. Ja, jag förstår. Men hur gick det då den här utredningen mot dig lades ner utan din vetskap då, först efter 6 månader senare då?
Ja, det blev nedlagt, och han blev dömd för försök till grov misshandel. För vi hade ju han blev gripen på försök till mord, har jag för mig det blev. Mm. Och det var ju lite det som vi sa sen i tingsrätten, så var inte fastställt vad ett hugg med en 20 cm lång kniv eller sax kunde orsaka för skada om man hugger någon i halsen. Så därför blev det blev försök till grov misshandel blev han dömd för. Och det fastställdes i hovrätten sen också.
Och vad blev straffet?
Ja du. Det... Jag vet inte om man fick ett år möjligtvis. Inte ens det.
Ja.
8 månader kanske. Något sånt.
Ja, det är fattigt. Jag förstår. Men då skulle jag vilja fråga dig, Kalle. Vad har du lärt dig? Och då menar jag inte rent polisiärt, taktiskt. Utan om dig själv. Efter att ha gått igenom den här händelsen.
Om man skulle vilja ha en rubrik på det så hade jag satt rubriken ödmjuk. Och ödmjuk kan man vara på väldigt mycket sätt. Jag framförallt upplever att efter den här händelsen så har jag blivit jättemycket mer ödmjuk mot livet överlag. Och framförallt mot människor i synnerhet då. På många olika sätt. Alltså dels tacksamheten över livet vi har, men framförallt att alla människor har olika bakgrund och olika historier, och att att man vågar lyssna och ge dem en chans att ge sin syn på det. Det tror jag är den största vinningen, eller vad man ska säga, erfarenheten för mig efter den här händelsen. Jag upplever att jag tar mig tid på ett helt annat sätt för att se individerna istället för bara se vi mot dem.
Mm,
och då
förstår.
Framförallt kanske gentemot busar, om man nu kan säga så, folk som vi jobbar mot inom polisen då. Att, och det tycker jag har gett jättestor vinning i mitt arbete, framförallt respekten. När man talar med en människa, att man ger dem respekt, även om vi tycker olika saker i olika sakfrågor. Så om man kan prata med en person på ett respektfullt sätt, så får du så mycket tillbaka själv. Och sen så förstår jag ju själv det, att det är ju tillämpbart i olika utsträckning på olika ställen. Men just här hemma så tycker jag att det funkar väldigt bra.
Du berättade när du berättade om den här händelsen, så sa du på något sätt att tiden blev tredimensionell. Och jag fick liksom en bild av att den liksom vreds och att allt gick liksom i sirap på något sätt. Men på vilket sätt var det så att tiden, vad hände med tiden där? Jag är så nyfiken på just det segmentet där, att det blir liksom frågan är, kan tid bara vara exakt, eller kan tid vara kanske tredimensionell eller i vissa situationer? Det är ju intressant.
Jag tror att den kan vara, att allting inte är statiskt. Den sekunden som jag beskrev där, när jag står och väntar på att han ska komma och hugga mig och jag måste sparka honom vid rätt tillfälle, det kanske rör sig i verklig tid, om man säger, om en sekund. Men i min värld där och då, så var det som allting, du pratade om sirap, och jag skulle vilja säga sirap i så fall, för att det kändes som en sån ofantligt lång stund där jag väntar på att han springer väldigt sakta då, så hinner jag tänka på mina barn, jag hinner tänka på alltså så mycket olika saker i livet, tillbaka och framåt, och jättemånga tankar som rör liksom existensen.
Jag fattar.
Så att det var nästan lite overkligt där, för att det var så mycket tankar som kom in där, som jag hann bearbeta under den tiden jag väntade.
Övningstekniskt då, var du... Nu vet vi ju, du har ju berättat hur det slutade, så det känns ju som att du hade fått tillräckligt mycket övning, så att säga, för att kunna lösa den här situationen. Men det är egentligen bara du som kan svara på det. Kändes det så också, eller är det jag som går lite för snabbt fram
här? Nej, jag tror att vi har en ganska bra gedigen utbildning, och mycket bygger på, alltså grundstenen sätts ju på skolan just med all repetition, där du får ryggradsbeteendet. För att just där och då, så du tappar ju allting, all finmotoriken försvinner ju när du är i en sån situation. Vi tränar ju mycket på att du ska skjuta med konsikte när du skjuter. Där och då i den situationen så var det ju point shooting, att jag riktade där jag ville och så försökte jag sikta där jag ville träffa. Så det fanns ju inte någon möjlighet att stå och liksom laborera med att jag ska höja upp en millimeter här för att träffa rätt, utan det var ju snabbt bara göra rätt där.
Men, jag förstår.
Men det är ju rätt mycket, vi pratar lite om de olika sinnena, både tidsperspektivet, men det, i den situationen, jag upplevde ju som att jag har glasögon vanligtvis. Den kvällen så hade jag inte glasögonen med. Och när jag kör runt i radiobil, då ser inte jag reggskyltar på bilar vanligtvis, och när jag inte har glasögonen. Men på den kvällen, när jag var i den situationen, så kunde jag räkna hur många näshår han hade på 10 meters avstånd. Så att jag tror att kroppen fungerar som så att den förstärker vissa sinnen som är livsviktiga där och då, medan den tar bort en del utav andra sinnen. Ett konkret exempel är ju, synen förstärks ju oerhört mycket, medan hörseln går ju bort. Jag behöver inte höra någonting, så att den kopplar bort det sinnet och skickar över det till synen istället.
Just det.
När jag sköt där, jag hörde ju inte mina egna skott. Och då har jag en... Och då har jag pistolen en meter framför mig kanske. Och jag hör inte smällen. Mm. Så jag vet ju knappt den som jag har skjutit eller inte. Medans folket som stod runt omkring. Det var ju folk som bröt ihop och ramlade ner på marken. För att de fick så ont i öronen.
Ja.
Så att där tror jag väldigt mycket att det skiljer. Att kroppen är fantastisk på att kunna fördela resurser. Där man behöver dem som mest.
Ja, så Kalle, det är en oerhört intressant berättelse om faktiskt ganska ovanlig erfarenhet. Många poliser går i pension utan att ha liksom använt sitt tjänstevapen. Ja. Så det var väldigt, väldigt intressant att höra den här historien. Jag tänkte ändå att vi skulle runda av som vanligt och fråga dig, Kalle. Vi går ju från allvar, det djupaste allvar, till kanske lite mer lättsamt. Men så är ju också livet. Hur ser det ut med, du gillar ju MC och grill och polisarbete, men hur ser det ut med polisfilmerna?
Polisfilmerna?
Ja, kollar du på några?
Jag kollade väldigt mycket innan. Och min favorit var ju CSI bland annat. Jag gillar det här lite mer tänkande. Så. Sen så är det klart att... Man har väl sett de flesta, både Beck och Wallander, och favoriten där, om man nu ska tala favorit, är väl Johan Falk i så fall.
Ja, du gillar Falk, ja. Ja, men de har faktiskt spottat upp sig. Det har väl alla svenska egentligen, polisfilmer, alltså både vad gäller research och manus och sådär. Så
sen så är det ju väldigt mycket som kommer på så här appar och sånt nu för tiden med Maria Wern, och det var ju en serie innan som hette Irene Huss. Den var också rätt bra för mig.
Ja, just det.
Så det finns ju väldigt mycket bra.
Är det något specifikt du skulle kunna rekommendera till lyssnarna?
Jag gillar ju hela Johan Falk-serien. Det är väl den i så fall som jag skulle rekommendera. Den är bra.
Då tar vi den. Jag vet också att du har en väldigt intressant historia där ett så kallat insiderjobb på en matvarubutik. Och den historien tänkte jag att du som Patreon ska få höra. Och du som inte är Patreon och nyfiken på Kalles historia, bli Patreon. Stötta podden. Gå in på patreon.com/snutsnack. Och så länge så säger jag tack för det här avsnittet, Kalle. Oerhört intressant.
Ja, tack själv.
Tack så jättemycket. Ja, det här avsnittet är över. Det kommer givetvis ett nytt avsnitt i nästa vecka. Glöm inte att stötta podden om du känner för det. Det gör du genom att gå in på patreon.com/snutsnack. Annars hörs vi nästa vecka, eller så ses vi på Instagram eller Facebook. Ha det bra!
Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.